Då ska vi ta oss an vår del två i den här lilla miniserien om dyslexi som vi gör här i Livslångt precis innan jul. Förra veckan pratade jag ju med Tor Guy som berättade om sin uppväxt där han ofta kände sig dum och korkad och där det tog lång tid innan han sen av en slump faktiskt upptäckte hur han kan läsa och lära på andra sätt. Och något han då idag jobbar med att hjälpa andra att göra. Och idag ska vi fortsätta och höja blicken över det här hela området i allmänhet och över den forskning som faktiskt finns. De här avsnitten gör vi i samarbete med Prinsparets stiftelse och det är också därifrån dagens gäst kommer. Så varmt välkommen Helen Öberg, generalsekreterare för just Prinsparets stiftelse. Hej!
Hej, tack så mycket!
Livslångt, en podd om lärande.
Du, innan vi går in på de här frågorna, berätta lite mer för den som inte känner er och dig. Vem är du, Helen, och vad gör du där i din roll på stiftelsen?
Ja, jag har jobbat på stiftelsen i ungefär ett år och min bakgrund är dels från civilsamhället. Jag har varit generalsekreterare i några andra ideella organisationer tidigare. Och sen har jag under 7 år också jobbat i regeringskansliet och varit statssekreterare. Först för utbildningsminister Gustav Fridolin och sen för kulturminister Amanda Lind. Så jag kommer ju in i att ha jobbat med den här typen av frågor sen tidigare, men nu på ett lite annat sätt.
Mm. Och den här stiftelsen då som du sen ett år har fått förmånen att leda, hur beskriver du den? Vad är det för ett väsen? Vad gör ni?
Det är en fantastisk stiftelse som bildades för 10 år sedan i samband med prins Carl Philip och prinsessan Sofias bröllop. Och de har då valt 2 fokusområden för stiftelsen utifrån sina egna erfarenheter och hjärtefrågor. Så det är dels trygghet på nätet och dels det vi ska prata om här idag, dyslexi. Och vi jobbar på olika sätt med frågorna. Vi är både aktiva tillsammans med forskning, vi har ett läsfrämjande spel i Minecraft. Vi har en skolplattform som handlar om trygghet på nätet. Så att vi kombinerar liksom att jobba mot beslutsfattare med att också göra riktig verksamhet.
Mm. Och då hör man ju, om man kopplar ihop det med din bakgrund, att du ju brinner på något vis för de här frågorna, över liksom civilsamhällesfrågorna och hur vi människor fungerar och behöver mötas på olika sätt. Och om du skulle beskriva då din motivation eller kanske passion för just barn och unga som hör ihop med er stiftelse och deras möjligheter och utmaningar, hur låter det då?
Jag tror att det har alltid funnits perspektivet av barn och unga i alla roller som jag har haft. Och det som är viktigt för mig i grunden, liksom, vad driver mig och vad gör att jag hamnar i de här sammanhangen, det är ju att jag vill vara med och göra skillnad. Att jag är ganska, om jag märker att det finns en utmaning eller ett problem, så tänker jag alltid att ja, men det måste ju gå att hitta någon lösning på det och göra skillnad. Så det är värderingsmässigt det som styr mig och jag hamnar någonstans. Och det kan man ju i de här olika rollerna som jag har haft verkligen göra. Och när man jobbar nu som jag gör i en kunglig stiftelse, så det är väldigt spännande att se vilka informella verktyg finns för att lyfta och stärka till exempel kunskapen om dyslexi och människor med egen erfarenhet av dyslexi.
Mm. Och vi har ju faktiskt haft med andra gäster från liknande, till exempel konung Gustav den V:s jubileumsfond som också jobbar för barn och unga på många sätt. Hur ser du, skulle du säga, den här skillnaden som ni och andra organisationer får göra varje dag?
Nej, men jag tror att när man i mötet med oss så blir det kanske, vi blir en lite mer neutral aktör som kan förmedla kunskap. En del av de här frågorna, till exempel dyslexi och hur man ska ha rätt stöd i skolan, har också en ideologisk laddning ibland. Men vi kan liksom röra oss på en liten annan nivå och vara en lite mer neutral mötesplats och samla rätt aktörer i rummet till ett värdefullt samtal. Vi har till exempel här under hösten haft ett jättefint möte mellan generaldirektörerna för skolmyndigheterna, dyslexiorganisationer och även representanter från några av myndigheterna inom högre utbildning. Mm. Och det kan jag inte se att så många andra aktörer skulle kunna skapa den typen av arenor av olika skäl. Mm. Men det kan vi.
Mm. Jag fick ju faktiskt också jobba med er under pandemin, det var ju före din tid då, när det också handlade om hur stöttar vi barn och unga under den svåra perioden som det var då. Och då byggde mycket då och även idag på det ni gör bygger mycket på forskning. Och ni har gjort en ny forskningsöversikt som försöker utmana det här splittrade kunskapsläget och kanske brister kring hur man möter behoven för de som har dyslexi. Tillsammans med Karolinska institutet så gav ni dem då ett uppdrag i det här. Vad gjorde att ni tyckte att det här behövdes? Vad såg ni?
Det vi har sett i våra samtal är att det finns en ganska spridd uppfattning om vad dyslexi är och hur det definieras. Det är den ena sidan och det kanske är mest relevant i forskarvärlden. Men sen finns det ju också ett väldigt stort behov av mer kunskap om dyslexi, till exempel i skolans värld. Men både människor som själva har dyslexi eller föräldrar och andra anhöriga behöver ju ofta kämpa lite för rättigheter när man har dyslexi, rätt till stöd till exempel. Mm. Så det är också en dimension att vi behöver rusta de som kämpar med att få sina behov tillgodosedda med mer kunskap och en koppling till forskning.
Och vad var det ni såg saknades i samhället? Vad är det för kunskap som finns men inte används? Så att säga?
Jag tror att om man inte har så mycket egen erfarenhet av dyslexi är det lätt att tänka att det är en fråga som handlar om begåvning eller motivation. Att man misstar funktionsnedsättning och utmaningarna med det. Och det är ju helt orimligt, det måste vi verkligen komma till rätta med. Och sen så om man tittar på den andra dimensionen vad gäller forskarsamhället, så för att vi ska få ut så mycket nytta som möjligt av den forskning som finns så behöver man ju också kanske liksom landa lite mer kring gemensamma definitioner, men också titta på vilka behov av vidare forskning finns det. Och det kan den här rapporten också hjälpa till med. Så att vi inte är kvar och diskuterar samma frågeställning hela tiden utan också får lite fart framåt.
Mm. Så om du skulle beskriva några såna riktiga takeaways från den här rapporten, kanske något som även var nytt för dig eller överraskade dig, vad skulle det vara då?
Det som överraskade mig absolut mest var ju slutsatsen att så som läsundervisningen ser ut i skolan idag så riskerar vi att skapa onödigt många barn med läs- och skrivsvårigheter. Det är ju en väldigt stark slutsats. Mm. Och man blir illa berörd, för det är ju mycket diskussioner i politiken och i samhället kring utmaningarna med läsförmågorna. Och om det är så tydligt i vår forskningsöversikt som egentligen handlade om dyslexi, att det generellt finns utmaningar med hur vi undervisar i läsning i svensk skola, det måste vi ta på stort allvar.
Så det du säger är att de som får läs- och skrivsvårigheter, alla de skulle inte liksom ha kriterierna för dyslexi men får ändå de här svårigheterna att tillgodogöra sig läsningen?
Ja, precis. Mm.
Och vad visar rapporten? Hur stort är det här och vad är det i undervisningen som gör att det blir så?
Det man kan se då i undervisningen som skapar de här problemen är ju att man inte har den här evidensbaserade läsinlärningen som bygger väldigt mycket på kopplingen mellan ljud och bokstav och som är väldigt systematisk och kopplas ihop också med språkutvecklande aktiviteter. Utan det har helt enkelt smugit sig in andra typer av metoder för läsundervisning i skolan. Och det finns ju förslag på ny läroplan där man adresserar det här, så det är hoppfullt. Men i dagsläget så visar ju ändå PISA-resultaten att var fjärde elev som lämnar grundskolan har lässvårigheter.
Mm. Och då kanske liksom, det har orsakats av undervisning i vissa fall. Då. Jag försöker komma ihåg hur man själv lärde sig läsa, det var ju ett tag sedan. Men de här metoderna som används idag, hur skiljer de sig från det som ni liksom vet skulle fungera? Vad är det man gör?
Alltså jag tror man tittar tillbaka på, om man är liksom lite äldre så lärde man sig kanske läsa med liksom att man gjorde ljud på olika sätt. Man ljudade dem och man målade dem och det var kanske läseböcker med rim till exempel. Och det är ju den typen av ganska traditionell undervisning som är den evidensbaserade läsundervisningen. Sen vill jag inte så gärna gå in och spekulera i vilka olika metoder och sätt som finns idag. Men när man har gått ifrån det ganska traditionella sättet att lära sig läsa. Mm.
Jag heter Martina Hedenius och jag är lektor i logopedi vid Uppsala universitet. Och där forskar jag och undervisar om språk, läs- och skrivsvårigheter hos barn, ungdomar och vuxna. Vad hjälper forskningen oss att förstå annorlunda jämfört med hur lässvårigheter ofta tolkas i vardagen? Och det är inte helt ovanligt att dyslexi misstolkas som att det skulle handla om lathet, bristande uppmärksamhet, bristande intresse eller kanske till och med att man har låg intelligens. Elever med dyslexi kan ju få höra att bara du anstränger dig lite mer så kan du fixa det och det här är svårt för alla i början och så vidare. Du behöver bara jobba hårdare. Men då är det viktigt att känna till att dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning. Och det är ju ingenting man väljer, utan det är en medfödd funktionsnedsättning som alltså innebär att hjärnan arbetar på ett lite annorlunda sätt när det handlar om att processa språkljud och bokstäver. Det beror absolut inte på lathet, och tvärtom så kämpar många elever med dyslexi oerhört hårt för att klara skolan. Läs- och skrivförmågan kan förbättras med hjälp av rätt träning och stöd från omgivningen, men ofta så finns ju de här svårigheterna kvar i någon form hela livet. Hos vuxna märks det framförallt genom att det går väldigt långsamt att läsa, så även om man läser rätt så tar det väldigt mycket energi och lång tid. Och många har också svårt att stava. Varför är det problematiskt när lässvårigheter förstås som ett personligt misslyckande? Det är viktigt att tänka på att lässvårigheter uppstår ju när elevens förutsättningar att lära sig läsa krockar med de krav på läsfärdigheter som ställs i skolan och i samhället i stort. Och dyslexi är ju ingenting man väljer, utan en funktionsvariation som man föds med. Och det handlar absolut inte om ett personligt misslyckande. Och om vi lägger ansvaret på individen själv, alltså jobba hårdare, det är svårt för alla i början, då riskerar det att leda till en rad negativa konsekvenser i form av stress, psykisk ohälsa och svag självkänsla. Utöver att det såklart blir väldigt svårt att klara målen i skolan om man inte får stöd. Så funktionsnedsättningen, den uppstår alltså i mötet med skolan och samhällets krav. Så det handlar helt enkelt om en oförmåga att lära sig läsa och skriva i den takt och på den nivå som förväntas i skolan.
Ja, och då oavsett om man då har den här verkliga liksom svårigheten, utvecklingssvårigheten som dyslexi innebär, eller om man då får de här svårigheterna, så skriver ni också i den här rapporten att har man dyslexi så är man ju så mycket mer än den diagnosen. Och det här är ju en diskussion vi känner igen från NPF till exempel, diagnoser också. Men vad betyder det i praktiken? Ge oss bilden av en person, en elev med dyslexi och helheten där.
Nej, men det var också en anledning till att vi ville göra rapporten, att vi ville bredda bilden. Hur är det att ha dyslexi och vilka utmaningar finns det absolut och vilka styrkor finns det? Och det här är ju en forskningsöversikt, så den samlar ju bara ihop den befintliga forskning som finns. Mm. Och då finns det inte så mycket forskning på kopplingen mellan dyslexi och styrkor just. Men det man kan se är ju att man, om man har dyslexi, ofta får kämpa väldigt mycket för rätten till sitt stöd. Det har vi redan varit inne på, men det är nog också viktigt att understryka. Mm. Och att man ibland liksom uppfattas som mindre intelligent eller mindre motiverad. Och att därför så måste man kämpa väldigt mycket. Och att de som klarar sig bäst är kanske de som hittar strategier då för att hantera bristande stöd eller hantera sina egna utmaningar. Och det är någonting intressant att fundera på. Hur kan vi på ett mer systematiskt sätt både minska utmaningarna och möjliggöra framgångsrika strategier så att man kan nå ännu längre. Och sen är det ju det här med rätten till hjälpmedel. Mm. Att får man använda assisterande teknik i skolan, då ökar också förutsättningarna för att man får en bra självkänsla och att man går vidare i högre utbildning. Så det är liksom, man måste förstå att det liksom är väldigt, det ligger väldigt nära varandra. Vilket bemötande man får, vilket stöd man får och hur man själv ser på sin förmåga och hur långt man tar sig. Man kan ta sig väldigt långt i livet utan högre utbildning, men det är ändå inte alltid en dörr som är öppen, som borde i alla fall vara tillgänglig om man vill det. Mm.
Ja, och jag tänker på det här, det man hör ju ibland, de lär sig inte ens läsa och skriva i skolan, och så försöker man då hitta en massa åtgärder för det som att det vore ett ordningsproblem på ett eller annat sätt. Men tolkar jag det rätt då att de här hjälpmedlen skulle också kunna hjälpa de här eleverna som på grund av undervisning på olika sätt inte har lärt sig läsa och skriva tillräckligt mycket?
Där får man skilja på det lite, tänker jag. Att om man har dyslexi, då behöver man hjälpmedel för sin dyslexi. Är det så att det är en bristande läsundervisning som är anledningen till att man har läs- och skrivsvårigheter, då är det den, liksom, att vi jobbar med evidensbaserad läsundervisning som behöver komma till. Och där kan man ju se i skolan att mycket av stöd sätts ju in fortfarande när man närmar sig nian snarare än tidigt i lågstadiet. Så det är väl för de elever som inte har dyslexi, så är väl det en viktig åtgärd. Att det är viktigt också för dyslexi. Men att man tidigt fångar upp vilka är det som har lässvårigheter, det vet ju ofta skolan. Mm. Och jobbar med dem och ger dem individuellt stöd så att de utvecklar sina förmågor.
Så vad är det för stöd då som faktiskt går att sätta in men som man kanske behöver kämpa för fortfarande eller skulle kunna då höja rösten för att få?
Om man pratar om de som har liksom lite mer generella läs- och skrivsvårigheter, då är det ju tillbaka till den här evidensbaserade läsundervisningen. Att koppla ihop ljud och bokstäver, att jobba systematiskt, ha mer lästräning. Inte heller vara rädd för, som rapporten beskriver, att plocka ut, träna individuellt eller i mindre grupper. Tills man känner att nu sitter det, nu funkar det.
Mm. Och om man har dyslexi, vad är det då man kan behöva?
Det här är också viktigt såklart om man har dyslexi. Det är därför det här har kommit fram i vår rapport. Men om man då har dyslexi så behöver man ju också när man går från att bara vara i skolan för att lära sig läsa. Om man kommer till att läsa för att lära, då behöver man komplettera med den assisterande tekniken. För annars är risken att de utmaningar man har med läsningen står i vägen för förmågan att tillgängliggöra sin ny kunskap. Och det blir också orimligt.
Ja, precis. För det stod jag och tänkte att om det här är ett så stort hinder i vardagen, du dessutom tänker att du är kanske, av någon anledning så börjar du tänka att du inte kan det alla andra kan. Du sa att risken finns att man ses som mindre begåvad. Om man dessutom själv börjar tänka de tankarna och inte kan tillgodogöra sig annat lärande som sker genom läsning. Vad ser du för risker med att det ser ut så här?
Nej, men det tror jag kan prägla tyvärr ett barn ganska mycket. Om man hela tiden känner att man inte tar till sig lika mycket kunskap eller inte läser lika mycket snabbt. Alltså man är väldigt snabb på att känna in sådana saker även om man är liten. Så det påverkar ju ens självkänsla. Det riskerar ju att påverka ens betyg. Och då har man ju sämre möjligheter genom hela livet. Så det här är ett jätteviktigt problem att komma till rätta med. Och jag tänker att svensk skola har många utmaningar. Men det här är inte en av de största utmaningarna. Eftersom vi ändå vet att det finns mycket kunskap, mycket hjälpmedel som gör att man kan komma till rätta med det här.
Ja, för att om man får de här hjälpmedlen, hur liksom mycket kan man komma ikapp då? Eller hur mycket lättare får man att tillgodogöra sig den här undervisningen?
Då är väl det första steget att man måste ha också ett pedagogiskt stöd runt sig som vet när är rätt tid att sätta in hjälpmedel och som introducerar hjälpmedel så man använder dem på rätt sätt. Ibland i debatten kan det låta som att det är väldigt enkelt, att det är liksom, nästan som att man är lat om man använder dem. Men det är ju sig en uppgift. Men när man väl har fått dem att fungera, det är klart att det hjälper jättemycket. För då kan man ju plötsligt tillgodogöra sig kunskap och läsa på samma sätt som de som inte har dyslexi. Och då finns det ju inga hinder kvar.
Nej. Och hur funkar själva hjälpmedlet så att vi förstår vad som kan hända i en sån situation?
Det är ju ofta alltså att man lyssnar, att man får inläst material.
Mm, just det.
Men sen kan det anpassas lite på lite olika sätt beroende på vad man behöver för typ av stöd. Mm. Och många läser ju, många sitter med texten och ljudet samtidigt.
Just det. Ja, det vet jag människor helt utan dyslexi som har hittat det som studieteknik för att det verkligen blir fler sinnen som aktiveras. Och det vet ju vi från lärandeforskningen att det spelar ju roll.
Mm.
Hur kan ett mer forskningsbaserat synsätt förändra hur vi pratar om och möter barn och elever med dyslexi? Ja, det är viktigt att förstå att dyslexi inte är någonting man väljer, utan det handlar om en medfödd funktionsnedsättning som innebär att man har mycket svårare att lära sig läsa och skriva jämfört med vad de flesta andra har. Det har ingenting med intelligens att göra, det har ingenting med lathet att göra, och man kan inte klara sig bara genom att jobba hårdare. Många elever med dyslexi lägger ner extremt mycket tid på läxläsning men har ändå svårt att klara målen i skolan. Och det är också så att förmågan att läsa och skriva ligger till grund för väldigt stor del av den kunskapsinhämtning och kunskapsredovisning som vi förväntas klara av i skolan. För när man har dyslexi så blir det förstås väldigt svårt att hämta in kunskap genom läsning eftersom läsningen går långsamt och är väldigt ansträngande. Och det här kan då göra att elever med dyslexi kommer efter i många av skolans ämnen, trots att de kanske egentligen inte har svårt för de ämnena i sig, utan det är helt enkelt läsningen som står i vägen. Och därför är det väldigt viktigt att elever med dyslexi får tillgång till inlästa läromedel och möjlighet att använda assisterande teknik, som till exempel talsyntes. Och en talsyntes funkar så att den läser upp texten på skärmen så att eleven kan fokusera på att ta till sig innehållet istället för att all energi går åt till själva läsprocessen. Och det finns också teknik som omvandlar tal till text. Och då kan en elev med skrivsvårigheter få hjälp att formulera sig i text. Och inte behöva lägga all energi på att försöka stava rätt. Och de här hjälpmedlen, de är absolut inte fusk, utan de är istället helt nödvändiga för att en elev med grav dyslexi ska kunna ta in kunskap och redovisa vad man kan på lika villkor som andra elever. Och slutligen då så är det ju så att bristande kunskap och förståelse i skolan, det kan ha långtgående negativa konsekvenser för elev med dyslexi. Och om det är så att man ifrån en låg ålder då möts av ifrågasättande och bristande stöttning, så kan det bidra till att man utvecklar en negativ självbild och på sikt psykisk ohälsa. Förutom då de direkta konsekvenserna vad gäller förmågan att klara skolan med godkända betyg. Och det finns tyvärr mycket forskning som visar på en hög förekomst av psykisk ohälsa hos personer med dyslexi. Och det här verkar i stor utsträckning vara kopplat just till omgivningens krav och bristande bemötande. Så det behöver finnas en större förståelse och en acceptans för olika sätt att lära istället för det här att alla är så lika för alla tänket som är dominerande på många håll idag.
Men då står jag och funderar på, vad är det för hinder då som finns och som gör att de här frågorna inte är lösta redan, som du säger? Det här skulle inte behöva vara ett problem för svensk skola. Vad ser du för hinder som gör att forskningen inte omsätts i både förskola och skola som det skulle kunna?
Det finns säkert många förklaringar till det. Generella förklaringar som handlar om skolans relation med forskningen. Och det finns ju en fin ambition om att få mer praktiknära forskning och samverkan med skola. Men sen finns det ju också den här lite mer konkreta förklaringen att många lärare upplever inte att de får med sig så mycket kunskap om dyslexi eller andra funktionsnedsättningar i lärarutbildningen. Och att den här metoddelen, ja men vad är det jag ska göra, vad är det som gör skillnad, fattas. Man önskar mer av det, så det är ju också väldigt positivt att det finns en öppenhet i lärarkåren för att få mer kunskap och förmågor kopplat till olika typer av funktionsnedsättningar.
Mm. Det finns ju en diskurs just nu skulle jag säga som ibland är högre tonläge än annars, som handlar om att det är för mycket anpassningar i skolan. Vi kan inte anpassa sönder oss, vi har ju den här designen vi har på skolan och ja, i så fall får vi återgå till någon annan form, till exempel små grupper som du ju nämnde. Men vad tänker ni om den diskussionen?
Ja, utan att gå in exakt liksom på hur man ska organisera sig och lösa det, så kan jag väl ibland känna att den debatten ändå saknar perspektivet av att det får väldigt stora konsekvenser för både individen och samhället om man inte sätter in rätt stöd. Mm. Och ja, jag tror snarare att det är inte så komplicerat i slutändan. Om rätt kunskap finns hos lärarna och de har tid för sitt uppdrag, tid att möta eleverna, då blir inte det här så komplicerat. Men har man pressade organisationer med otillräckliga resurser, det kanske snarare kan vara det som är problemet.
Mm, förstås. Och då talar ni om behovet av en nationell strategi för det här. Hur skulle den kunna se ut och vilka skulle vara med i den kraftsamlingen? För vi vet ju samtidigt att lärare är ganska autonoma i sin roll. De står ju där i sina klassrum. Så hur skulle det här kunna hjälpa?
Jag tror att det kan hjälpa med en nationell strategi för dyslexi, för att man då kan man liksom samla vad vet vi fungerar och lägga in liksom forskning i det, så att det finns en koppling mellan vad forskningen säger och hur man praktiskt kan arbeta. Och en utmaning eller möjlighet med dyslexi är ju att det är ju inte ett medicinskt tillstånd på det sättet. Man kan ju få sin diagnos via logoped, man kan gå liksom till ett sjukhus inom regionens regi för att få sin diagnos. Men den mesta av skillnaden görs ju ändå i skolan eller när man är äldre, högre utbildning i arbetslivet. Så det kan också vara en anledning varför man behöver en lite mer samlad strategi, för att det är i mötet med så många olika aktörer som stöd och anpassningar måste ske. Så då tror jag det finns ett värde av att samla ihop det till ett strategidokument.
Mm. Mm. Du nämnde ju där att det här var en av de två stora frågor som prinsparet själva då har liksom skapat den här stiftelsen för. Och prinsen har ju själv varit ute och pratat om sina egna utmaningar i och med dyslexi, så att säga. Vad upplever du att ni får tillbaka? Alltså, ser ni det hända ute i samhället att ni jobbar så hårt för att det här ska liksom förbättra för många fler?
Jag tror att prinsens eget vittnesmål har gjort väldigt stor skillnad och betyder väldigt mycket för många. Jag tror både det har ökat kunskapen för vad dyslexi kan vara och gjort att människor som själva har dyslexi kanske vågar vara lite öppna med sin berättelse. Och det är ju en jättestor förflyttning i sig, att man tar lite mer plats med vem man är och vad man kämpar med. Så det är bra. Och sen den andra delen, där jobbar vi ju på steg för steg för att öka kunskapen om vad är det egentligen dyslexi och hur kan vi bidra till att stötta människor med dyslexi. Den resan kanske vi har inte kommit lika långt på, men de här två sakerna stöttar ju varandra på något sätt.
Ni jobbar ju på det. Ni delar ju också ut ett pris, för det har vi också haft någon gäst som blev pristagare, årets dyslexipris. Vad delar ni ut det för? Vem får det?
Ja, det är Svenska Dyslexiförbundet som delar ut priset.
Just det. Så är det.
Men det är ju ofta prinsen som är prisutdelare och jag sitter i juryn. Och det är ju ett pris som går till någon som har gjort mycket för att uppmärksamma dyslexi eller stötta människor med dyslexi. Och i år så gick priset till arbete med läshundar. Så det var väldigt fint.
Mycket fint. Okej, då har vi pratat om att lära med dyslexi för den som har det och också för den som har läs- och skrivsvårigheter som inte är det, den utvecklingssvårigheten just på det sättet. Men om vi går till att lära av och genom dyslexi och kanske också blickar ut från skolan och i resten av samhället, då pratar vi ofta även där om dyslexi som en slags utmaning eller ja, kopplat till någonting som inte kanske är så positivt. Och du sa att det finns inte forskning på styrkor, men ser ni något som vi som samhälle borde bli bättre på att uppmärksamma det?
Alltså det ser lite olika ut i forskningen, men det finns inte jättemycket stöd. Men det man ofta pratar om är ju en konstnärlig kreativ förmåga som många med dyslexi då antingen har eller utvecklar på något sätt. Och det kan ju vara en del av en strategi, att det här väldigt lästunga sammanhangen, de funkar inte så bra. Då hittar man andra arenor liksom, där man kan få komma till sin rätt. Och det är väldigt bra. Man ska väl komma ihåg att alla dörrar måste vara öppna för en person med dyslexi så man hamnar rätt utifrån vem man är.
Ja, såklart. Och det finns ju många olika styrkor och svagheter bland alla personer som har dyslexi.
Ja.
Men jag står också och funderar på någonting som du faktiskt sa i en bisats, tror jag, men att man överkommer ju sina svårigheter och växer med dem. Så en reflektion från mig blir ju att det kanske man också får med sig som en skill inför andra svårigheter i livet, när man liksom får överkomma just de här. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men...
Ja, men så kan det absolut vara. Och det tror jag är enklare om man förstår sin dyslexi och har hittat sätt att arbeta med det och är i ett tillåtande sammanhang. Då tror jag verkligen att man kan växa av det. Men jag tror också att det finns väldigt många som får skämmas för sina tillkortakommanden och att det blir väldigt individualiserat. Och då blir det ett stort hinder, tror jag, riskerar att bli genom hela livet. Och att man kanske avstår från sammanhang där man är rädd att man ska göra bort sig eller vara fel på något sätt. Så det är lite grann det vi behöver komma ifrån, så att man verkligen kan få vara stolt över vem man är och ja, vara sitt bästa jag.
Vad heter du?
Jag heter Lo Westerman och jag är 17 år gammal.
Och jag heter Matilda Westerman och jag är Los mamma. Jag är 46. På själva dagen idag, för jag år.
Vad trevligt.
Eller hur, det är härligt. Du, kan inte du berätta om hur du upptäckte din dyslexi?
Jag upptäckte min dyslexi själv. Jag läste en artikel i KP. Då stod det liksom om upplevelsen av en person som hade dyslexi. Och jag kände verkligen att jag kunde känna igen mig. Och sen gick jag till min lärare och frågade om jag kunde få en utredning för dyslexi. Och min lärare sa att hon behövde kontakta mina föräldrar. Och så gjorde hon det. Och sen så, efter ett tag så fick jag göra utredningen och så fick jag min diagnos.
Just det, för du kom ju till oss föräldrar och sa så här: jag tror att jag har dyslexi. Och sa jag, nej det tror jag inte, för du har så himla bra ordförråd.
Ja.
Och du läste ändå väldigt mycket ljudböcker framförallt. Så jag tänkte att nej, det tror jag inte. Så det var liksom verkligen att du drev dig själv och att jag ändå blev lite förvånad när du fick diagnosen dyslexi.
Definitivt, definitivt.
Hur har det varit i skolan för dig?
Jag har haft en väldigt bra skolupplevelse. Alltså i jämförelse med många andra som då också har dyslexi, tror att jag har haft väldigt tur i hur det har sett ut i skolan. Men jag har haft väldigt många bra lärare. Jag hade i sjuan en otrolig lärare som heter Lovisa, som var underbar. Hon var liksom en så otroligt... Hon var väldigt stor anledning till att jag typ, alltså så här, faktiskt orkade visa att jag var bra på saker. Och det tog mig ett tag att komma dit i så här, mitt eget självförtroende. Att jag är mycket mer än min diagnos. Men överlag har jag haft väldigt tur i skolan. Och även nu i gymnasiet så har det varit väldigt bra. Nu har jag ju släppt på matte, så jag har inte längre matte. Och det har varit en så otrolig positiv sak för mig. Jag har kunnat uttrycka min förmåga så otroligt mycket mera.
Det blir tydligt att matten har tagit mycket energi av dig, eller hur?
Definitivt.
Mycket mer än vad vi kanske trodde egentligen.
Ja, 100%. Så det är väldigt, jag har haft en väldigt bra upplevelse i skolan.
Jag tänker också att det var viktigt med Lovisa, att hon var ju den första kanske som skapade känslan av att du inte var korkad.
Ja.
Att du verkligen var kapabel och att du kunde en massa saker. Och att det handlade mer om hur man frågar och lyssnar efter svaren. Ja. Och liksom hjälper dig att få ut det du kan.
Ja, jag tror också att det är en så stor del av att också även i mig själv när jag blev då diagnostiserad, att det var verkligen som att världen kommer gå under. För jag kände mig som att helt plötsligt var jag bara min diagnos och inte någonting mera. Och det var väldigt fint att ha en person som ändå trodde på mig och ställde frågor på ett sätt som kändes som att jag fick bevisa min förmåga utanför min diagnos. Utanför att liksom jag behövde specialhjälp på grund av min diagnos. Så det var väldigt uppskattat.
Tycker du att du har fått den hjälpen du har behövt på skolan?
Det tycker jag. Jag tycker att jag har definitivt kämpat med skolan ibland. Och med lärare och så. Men överlag har jag definitivt fått den hjälpen jag behöver.
Vilken hjälp tycker du har varit viktigast? Eller finns det någon hjälp som du kan tänka sig, det där var helt avgörande för mig?
Alltså, jag skulle säga Lovisa med all hjälp. Men jag tror att i ettan av gymnasiet, när jag hade matte 1, så tyckte jag att det var jättejobbigt. För det kändes som att så har det känts mycket med matten för mig. Att jag har pluggat och pluggat och pluggat och pluggat och pluggat och lärt mig och lärt mig och lärt mig. Men det hände liksom ingenting. Så då fick jag en mattelärare som verkligen ändå hjälpte och ville förstå och hjälpa mig. Och han hjälpte mig verkligen. Och jag fick ett E i matte och jag har aldrig varit så glad. Och sen behövde jag inte ha matte mera. Och då fick jag vara klar. Och det var väldigt skönt att han hjälpte och såg att såg till att jag fick mitt betyg och att jag fick bli av med matten och fick göra klart det.
Jag tänker att det har också varit viktigt för dig, typ mer tid på proven.
Ja.
Och att få göra vissa prov muntligt.
Definitivt.
Det har varit
muntliga prov har varit jättehjälpsamt. Även om det inte är helt muntliga prov utan bara kompletterande delar, har det varit jättebra. Och sen tror jag väl läsningshjälp har väl också på någon grund också varit uppskattat. Folk som, och inte läsningshjälp som så här någon typ sitter med mig när jag typ ljudar ut. Alltså det är orden, för det är inte så. Alltså så här, jag har svårighet att läsa, jag är inte 5. Jag tror att det är svårt för folk att fatta ibland när man ska hjälpa någon med dyslexi, specifikt att läsa, att det jag behöver är inte att bli behandlad som någon som inte kan läsa. Jag kan läsa. Det är bara svårare att läsa. Och jag tror att det är jobbigt för många att försöka hjälpa mig att läsa när jag, nu behöver jag inte hjälp, men då. Att när jag väl liksom så här, att de inte skulle behandla mig som ett barn, men så blev det ofta. Men folk som verkligen tog tiden och satte sig ner och sa, låt mig hjälpa dig. Och sen faktiskt satt där och tog tiden att bry sig. Och ta hand om det.
Du är väldigt intresserad av litteratur. Du är väldigt intresserad av att läsa. Och har läst väldigt mycket. Både med öronen, med ljudböcker och med ögonen, med pappersböcker liksom.
Definitivt. Så det är uppskattat när folk vill ta tiden utan att verkligen få mig att känna mig som att jag är helt dum.
Mm.
För det är väldigt lätt när man behandlar någon som att de är liksom små, så blir det väldigt lätt att man känner sig så här, jag är verkligen, jag kan läsa.
Hur behandlar man dig inte som dum då? Hur kan du beskriva det?
Man liksom pratar med mig kring specifikt läsning, men kring allt egentligen, som att jag är en vuxen människa.
Mm.
Jag är, bara för att jag har svårigheter att läsa betyder inte det att jag inte kan läsa. Det betyder inte att jag har svårigheter att förstå vad som står. Jag tror att det är att hjälpa mig innebär att typ sitta ner och ta tid eller diskutera det som står i texten, eller, men det betyder inte att försöka lära mig att läsa eller att typ ljuda ut orden eller att berätta för mig vad som står, eller ja, jag är inte dum helt enkelt.
Underbart. Du, en sista fråga nu då. Hur tänker du kring att läsa vidare? Vill du gå på universitetet? Vill du gå på någon yrkesutbildning? Vill du läsa liksom på komvux? Vad tänker du om liksom nästa steg? För nu tar du studenten om ett och ett halvt år.
Mm.
Mm.
Jag vill nog plugga vidare. Jag vill gärna läsa vidare på högskola. Jag vill nog plugga vidare, punkt. Men jag har en massa intressen. Jag hade kunnat tänka mig att plugga vidare till lärare, journalistik eller skrivande. Litteratur i allmänhet hade varit väldigt kul att plugga. Alltid tillskärarakademin hade ju också varit underbar, så när jag ändå går modedesign. Så jag vill definitivt plugga vidare. Jag tror inte det är särskilt chockerande för folk som känner mig eller liksom alls att jag vill plugga vidare. Jag är en människa utanför min diagnos.
Verkligen.
Så jag tror att jag vill är existerar utanför, så att jag vill definitivt plugga vidare.
Sista frågan. Till de som lyssnar på det här, om man själv har dyslexi, man kanske går på högstadiet eller man har liksom går i skolan, eller om man är förälder till någon som ett barn som har dyslexi, eller om man har en chef som ska anställa någon med dyslexi, har du några liksom råd eller tips eller medskick?
Mitt råd till folk som har dyslexi är att du är så mycket mera än din diagnos, specifikt om man är nydiagnostiserad. Så det är så lätt att känna som att världen verkligen går under. För det finns så mycket tyngd i att bli diagnostiserad. Och det kan jag känna igen själv från när jag väl blev diagnostiserad. Att det finns så mycket undermedvetet i så här, du har dyslexi.
Mm.
För att med bara orden du har dyslexi så kom så många så här saker som fördomar om folk som har dyslexi och hur jag är som person på grund av att jag har dyslexi. Och till föräldrar till barn som har dyslexi är bara ha tålamod. Och liksom det kommer, det ger sig, det kommer. Att ditt barn har dyslexi betyder ingenting om ditt barn. Och du måste bara ha tålamod med att läsningen och vad nu som annat är svårt kommer att komma. Om du har tålamod kommer det att komma. Det kommer in i sinom tid kommer det. Det lovar jag.
Tillbaka till Helene Öberg, generalsekreterare på Prinsparets stiftelse. Jag tänker också att vi har ju kanske pratat om dyslexi längre, i alla fall lite längre, än NPF-diagnoser. Det var inte samlat på samma sätt, neurodiversitet var inte heller lika starkt kunskapsläge om tidigare. Ändå upplever jag kanske att vi pratar mer om dem nu än om dyslexin. Hör det här ihop på något sätt? Ser ni någon koppling till de här diskussionerna?
Mm, det kan man kan ju se i forskningsöversikten, så kan man ju se att har man dyslexi så finns det oftast det ganska tråkiga ordet då, en samsjuklighet, men att en förekomst av andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar också.
Mm.
Så det hänger ju absolut ihop, och hjärnan är ju fantastisk på det sättet att vi är nog bara i början av att förstå hur den fungerar och hur alla de här kopplingarna hänger samman. Men om man tittar på hur diskussionerna har varit, vi tänker ju mycket att det liksom är en del av samma utmaningar, och att man, om man har NPF eller dyslexi, ställs inför samma behov och samma svårigheter i skolan till exempel. Sen tror jag att det har funnits en otrolig underifrån kraft från organisationer och personer med NPF. Och den såg jag också väldigt mycket av, både när jag var på utbildningsdepartementet och innan dess också. Mm. När jag jobbade med landstingspolitik. Att ja, det, liksom, det behövde växa fram, därför att det blev så som svensk skola var organiserad, blev det så utmanande för elever med NPF. Mm. Ja, det är väldigt inspirerande, tänker jag, den rörelsen.
Verkligen. Alla sådana rörelser som växer underifrån brukar ju vara det. Och har man jobbat i civilsamhället så har man ju fått växa i dem. Mm. Men när ni pratade om neurodiversitet, hur definierar ni det då?
Nej, men neurodiversitetens styrka är ju att det är en del av den här rörelsen som växer från människor själva, som har och då uttrycker man sig som att man har en hjärna som fungerar annorlunda. Då har man inte fokus på det som är liksom diagnosen, eller att man tänker på det som något sjukligt, utan då tänker man bara att samhället består av av många olika människor som fungerar på många olika sätt med olika typer av hjärnor. Mm. Och min fungerar på det här sättet och din fungerar på ett annat sätt. Mm. Och det finns ju någonting väldigt härligt och intressant i det, och i det sättet att prata är kanske mer vanligt i USA till exempel, men börjar ju också komma till Sverige.
Ja, det tycker jag också att jag hör. Ja. Och kanske då skulle kunna innefatta även dyslexi på olika sätt, och även man behöver hjälp på olika sätt.
Ja, men precis.
Vad hoppas du nu, Helena, att den här rapporten ni gjorde, översikten av forskningen, ska liksom göra och användas? Hur ska den användas av de som jobbar med de här barnen på olika sätt, eller beslutar kring dem, så att säga?
Nej, men vi har jättemycket förhoppningar på massa olika nivåer. Vi vill ju verkligen att den här ska få genomslag. Så vad gäller beslutsfattare så hoppas ju vi att det blir ett stöd för dem i hur de organiserar läsinlärning i skolan, hur man ser på rätten till stöd. Naturligtvis, när ska stödjas, hur ska stödjas, det är viktigt att det kommer tidigt, det är viktigt med en evidensbaserad läsundervisning. För lärare så hoppas vi att det ska bli ett praktiskt stöd för att man ska förstå hur man ska lägga upp sin undervisning, ha bättre förståelse för elever med dyslexi, känna sig trygg i att det är rätt att de använder assisterad teknik, och gärna lära sig lite mer om hur man introducerar och använder assisterande teknik, så att det finns ett pedagogiskt stöd så att eleverna inte lämnas ensamma i det. Och vi vet att många föräldrar får kämpa väldigt mycket för rätten till stöd och rätten för förståelse. Mm. Så är man förälder så kan den här rapporten också vara viktig, för att man kan luta sig mot den, man kan använda sig av den i sina samtal. Och vi har ju också gjort korta YouTube-filmer där vi sammanfattar varje kapitel på runt en minut, för att verkligen underlätta att den blir använd och når ut brett.
Just det, och det finns ju online hos er då om man vill hämta det här, till exempel som förälder. Och hur tror du då, eller hoppas, att om det här börjar användas mer och om vi börjar prata mer om det, om den här rörelsen även kring det här växer ännu mer underifrån, hur kan det komma att påverka hela samhällets syn, det vi började med att prata om, hur man ser på det här?
Nej, men den bästa världen tänker jag att man inte har någon speciell syn på människor med dyslexi, utan man snarare har den här bilden av att vi alla är olika och fungerar på olika sätt, och vissa har dyslexi och då liksom behöver skolgången se ut så här, och andra har inte det och då ser deras skolgång ut så här. Att det blir lite mindre laddat. Och att har man dyslexi, att man har samma möjligheter som alla andra, att man har en god självkänsla, att man går vidare till högre utbildning om man vill det, att man får utveckla både kreativa och andra sidor av sin personlighet utifrån vem man är och vad man gillar.
Mm. Och alla de här sakerna sammantaget då, hur tror du att det skulle påverka den här svenska läskrisen som vi hör om så ofta?
Nej, men då skulle vi inte ha någon läskris, tänker jag. Om vi blev duktiga på att jobba med tidiga insatser, hade evidensbaserad läsundervisning, gav stöd i rätt tid till elever som har dyslexi, då skulle vi inte ha någon läskris på det sättet som vi har idag. Det tror jag faktiskt inte.
Nej. Nej, det är ju, och som sagt, det är ju även vuxna som inte riktigt har tillskansat sig förmågan eller orken eller möjligheten att försjunka i läsning också i den här tiden vi lever i. Vi pratar ju mycket om vad den gör med hjärnan. Mm. Så det låter som att det finns väldigt mycket viktigt att hämta här. Om det skulle nu vara någon som själv har dyslexi, antingen något barn eller en ung som någon förälder vill spela upp det här för kanske, jag vet inte hur många så unga lyssnare vi har, eller någon vuxen som liksom aldrig ens kanske har vågat berätta om det här utan försökt hanka sig fram på något sätt, vad skulle du vilja skicka med till dem då utifrån allt ert arbete?
Att man inte ska skämmas för sin dyslexi, att man ska vara stolt över vem man är och både liksom visa ibland att man behöver stöd, men också kunna få komma till sin rätt och bidra med allt härligt och positivt som man kan. Att man liksom får vara en hel människa med allt vad det innebär.
Just det, man är inte dyslektiker. Det där är ju något som många unga säger idag på olika sätt. Jag är laktos och jag är gluten. Vi kanske skulle utmana dem till att inte säga så. jag är inte dyslektiker. Jag har kanske dyslexi och då behöver jag hjälp så kan jag funka som de flesta andra.
Ja, det är också en stor diskussion som vi har haft, hur rapporten ska skrivas. Ska vi skriva att man är dyslektiker eller att man är en person med dyslexi? Det finns ju någonting intressant i hur man förhåller sig till begreppen. Och där finns också en rörelse att man tar tillbaka, jag är dyslektiker och känner ägandeskap över det. Och en rörelse som är mer att man liksom håller isär. Vad är det att ha dyslexi och vad är det att vara en människa?
Just det, vad intressant. Ja, såklart, för man kanske har hittat en tillhörighet och då vill man ju liksom kunna, ja, jag förstår precis. Tack så hemskt mycket för att du kom till Livslångt till Helene Öberg från Prinsparets stiftelse och till alla er som bidrar till att göra lärandet både mer inkluderande och mänskligt, tycker jag att jag hör.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.